Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ser det bra ut, eller?
Ja, men det ser bra ut. Ska vi börja med lite plugging?
Det kan vi kanske göra.
Vänta. Den 17 januari så ska jag se alla Polisskolan-filmerna. Och förmodligen då streama live på Facebook. Den 18 januari så ska jag uppträda på en improv comedy club i Stockholm. Och den 21 så poddar Specialisterna utan Albin Olsson live i Malmö. Mm. Under produktion. Gå in på gardenfors.blogspot.com för de här två av de sakerna jag sa nyss. Sen har vi även en Patreon till Specialisterna.
Det har vi. Jag har nog inte så mycket. Jag har ett konfa-gig på Brunnen i januari som är liksom det enda jag annonserar. Annars kör jag bara på gratisklubbar i januari. Sen åker jag till Thailand. Men man får gärna lyssna på 80 väldigt goda mackor och arkivsamtal.
Tack. Hej, välkomna till arkiv.
Nej, Simon. Det skulle lika gärna kunna vara. För det är du som intervjuar en komiker.
Intervjuar och intervjuar.
Komiker och komiker.
En och en.
Välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det då som ni förstår bara jag och Simon. Albin heter jag, Olsson.
Simon Järnfors heter jag. Och... Nu är det ett nytt år. Nu skriver vi 2017 i kalendern.
Har du hunnit skriva fel någon gång än?
Nej.
Nej. Det var mer när man gick i skolan. Man gjorde det mycket när man liksom skulle skriva årtalet hela tiden. Nu gör man ju nästan aldrig det.
Nej, jag skriver ju dagbok och sådär. Min humordagbok. Mm. Men då är det ju rätt stor grej när det blir ett nytt år.
Visste du att jag i 1 januari började skriva ett skämt om dagen? Första december.
Första december?
Förra året.
Nej, det visste jag inte.
Så nu har jag skrivit det längre än du.
Ja, det har du. För jag, den 28 december så missade jag att skriva ett skämt. Och du har inte missat något?
Nej, inte än. Nej? Det här tänker jag reta dig för. Tills jag kommer ju missa ganska snart, så då är du i kapp.
Men då har du skrivit ett 30 skämt.
Jag tror inte jag har 35. Lika bra, alltså jag har inte den här hjärnan som vill ha det uppställt och sånt där.
Nej.
Men jag har ju skrivit vad som kan uppfattas som ett skämt en gång om dagen sedan januari, eller december, 1 december.
Ja, men det är bra, för du misslyckades ju göra det när du sa upp dig från ditt dagjobb som vaktmästare.
Ja.
Så sa du, det första du skulle göra var att skriva ett skämt om dagen.
Ja.
Och sen... Var du väldigt besviken på dig själv att du inte hade lyckats?
Men det var det jag märkte, så här, att då skrev jag, då ville jag liksom skriva färdiga rutiner. Alltså så som du skriver ju väldigt mycket färdiga rutiner liksom när du skriver
skämt.
Så de blir liksom klara när du skriver klart dem.
Mm.
Men inga av mina skämt är ju nästan så skrivbara. Alltså de jag skrivit tid. Så när jag, förra gången jag började med det så var det så här, ah, men då är det liksom... Då får man sitta, det är liksom en halv dag man får sitta med varje. Och det är
om man ska skriva klart då?
Ja, men om liksom rutinen ska bli körbar samma kväll och sånt.
Aha,
så det är liksom inte riktigt det jag... Utan nu är det mer så här då, att jag har ett... Att jag ska kolla på en redan... Alltså en rutin jag håller på att jobba med.
Mm.
Och sen så liksom får jag in ett nytt skämt i det till exempel. Eller om jag har liksom någon slags premiss som slutar med ett skämt. Liksom. Så det är inte exakt samma. Det är inte liksom en... inte ett skämt i Simon-boken liksom. Men ändå jag tror det kan uppfattas.
Jag är glad att du börjar ta tag i ditt liv.
Jag ljuger också att det är exakt första, jag har inte gjort det längre än dig, för jag kom på det när Anton berättade att du hade missat, så tänkte jag så fan också, att jag tänker väl lura Simon att det är, bara för att jag tänker att det hade varit roligt att ha gjort det längre än dig.
Så hur länge har du gjort det då?
Alltså jag började nu emellan, alltså så här, ja, men,
först i januari.
Jag kommer inte ihåg.
Nu när man spelar tillbaka bandet kommer man inte höra då att du först ser första januari och sen ser första december. Men,
visste du att jag i första januari började skriva ett skämt om dagen?
Den här första januari?
Eller första december. Bara för att reta. Men du blev inte tillräckligt retad. Nej. Tyckte mer det var en glad nyhet.
Ja, alltså jag är lite dubbelt förhållande till det här med kompisar. Och deras arbetsdisciplin och framgång.
Mm.
För att det finns ju, dels så vill jag ju väldigt gärna att mina kompisar ska jobba hårt och bli framgångsrika.
Mm.
Jag blev frustrerad när de inte gör det.
Mm.
Men samtidigt så blev så här, konkurrensen minskar ju. Det blir ju mer grejer för mig.
Ja, det är sant.
Ifall mina kompisar inte anstränger sig.
Ja, plus att dina kompisar då oftast bara är, de är redo att hänga när du är klar med din arbetsdag, så är det så här, vad gör du för något? Bara, ingenting. Ska vi? Du har alltid folk.
Och att när folk går om mig, då blir jag avundsjuk.
Mm, mm.
Så det är också...
Ja, just det.
Jag känner ju att jag absolut att jag unnar dem det och sådär. Och att jag är glad för deras skull i viss mån.
Mm.
Men sen kommer, alltså avundsjuka är ju ganska svårt att göra någonting åt.
Mm.
Det är ungefär som, alltså när jag berättar, alltså svartsjuka, samma sak.
Mm.
Avundsjuka, det är ingenting jag vill känna, det är ingenting jag är stolt över. När man säger sådär, när man berättar för någon att man är svartsjuk, Då får jag ofta så här bara, det är bara att lägga ner.
Mm, ja, precis.
Det är bara var inte det.
Ja.
Men det är ungefär som att säga till någon så här, som är rädd för åskan. Så här, det är bara att sluta vara rädd för åskan. Det kanske inte går.
Oddsen är ungefär lika, alltså oddsen är i och för sig större till och med att man blir bedragen eller blir träffad av en blixt. Så man har ju större anledning.
Ja.
Nej, men det är ju mycket så att man så här, det finns ju känslor som är så här, vad löjlig du är, bara jag vet.
Mm.
Men det är så här jag känner nu. Och jag till och med tänkte, vi har ju snackat om det med skämt till och med. Att ens instinktiv, alltså instinkt kan vara så, vilken jävla...
Men det är roligt, var går gränsen för vad det är okej att säga, vad löjlig du är? Om det är liksom en så här, en känsla man inte kan rå för.
Mm.
Folk ska inte säga det om jag har Downs syndrom. Vad löjlig du är.
Jo, jag vet, men...
Ja, men vad löjlig det är. Det är bara att lägga ner då.
Det är väl ingen känsla. Downsyndrom. Det är mer som ett kromosomfel.
Men man kan få hitta svartsjuka kromosom, alltså svartsjuka kromosomen också, eller?
Mm. Alltså jag har ju hört att de knullar mycket, folk med Downsyndrom.
Mm. Det stärker mitt case. Nej, det gör inte.
Att så här, vad kåt jag är. Lägg ner det bara. Det var löjligt.
Ja. Ja, men det är frågan. Vissa sådana grejer kan man ju liksom kanske skärpa sig lite.
Mm.
Det finns ju en komiker som har ett skämt om jag föddes med Downs syndrom, men jag skärpte mig.
Vem är det?
Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vem det är.
Det är roligt.
Mm.
Men jag hade ju en kompis, ja, Johan Persson, som är känd från Specialisterna. Han och jag satt och pratade om det. För, så någon, han kände någon som hade jobbat på sånt läger för downisar. Kanske de kallas i folkmun.
Mm. Det låter gulligare.
Ja, faktiskt. Det är ju inget negativt ord. Ju.
Nej.
Eller alltså, det är ju inte positivt heller. Det är gulligt. Vad heter sådana affektionsord? Det heter ju något fint.
Sa du inte det? Diminutiv.
Diminutiv, ja. Precis. Mm. Jag tänkte att diminutiv betydde att det var nedsättande, men det är något tvärtom.
Fast är det inte också... Jag vet inte. Är det att man har en kvinnlig... Eller lite, eller är det gullig? Ja, det kan också lite nedsättande.
Jag kommer ihåg att när fotbollsspelaren Luis Suarez sa negrito till Patrice Evra, så var hans eget försvar då mot att han skulle vara rasist är att det är liksom ett, ja, men det är som man säger liksom, som sa, oh lilla, det gulliga lilla, alltså så här då, att i Uruguay där han är från, där säger man det som en snäll sak liksom. Men att i England upplevde inte en fransman det så. Men i alla fall, han, det var någon som hade jobbat på ett sånt. Och han påstod att de knullade så in i helvete.
Ja, men jag har fan hört det riktigt också. Att folk med Downs syndrom knullar med.
Men grejen var då att hans teori då, den här killen, var... För att de blir ju väldigt...
Persons teori.
Nej, jag tror inte att det var Persons. Utan det var någon som hade jobbat på den här. Hans teori var att han tror att de knullar ihjäl sig. För de blir liksom...
De dör tidigt. Är de där 30...
30-40 års åldern, tror jag. Och då sa jag... Nej, men fan, det kan man inte... Alltså, det kan inte vara att man har ett antal knull i kroppen och sen dör man.
Som liksom. Ett antal andetag eller hjärtslag.
Och då sa han... Eller jag sa så här, men man kan ju inte knulla ihjäl sig. Och då sa Johan Persson... Jo, kan man ju se på hon i Indien. Det var det precis efter den här Indiens järnrörsskandal.
Alltså, den gruppvåldtäkten på bussen. Ja,
det är så fruktansvärt att hon skulle ha knullat ihjäl sig.
Säg är väl att det var, om man nu säger att några andra knullade ihjäl henne, så är kanske låter det också fruktansvärt.
Jag tänker bara att det är så förminskande att hon skulle ha
självförvåld. Att hon hade, min tanke skenar iväg. Jag tänkte så att så ängla, hon hade bara ett knull i sig liksom. Att man har ett visst antal knull, sen dör man. Alltså, det kan inte vara själva knullet hon dog av det.
Nej, precis, hon blev väl strypt. Specialisterna.
Specialisterna. Tänker på den här lite grova tonen som kan finnas i Specialisterna podcast.
Mm.
Var det inte du som berättade att Johanna Wagrell, en komikerkollega, hade sagt vid något tillfälle: det här är inte Specialisterna podcast.
Det var när vi åkte hem från Uppsala. Vi hade alla kört inför möten med Anton liksom. Och då var det, alltså, vi pratade om någon grej. Och det var inte ens särskilt, alltså, det var ju liksom inte i närheten av att knulla ihjäl någon med ett järnrörs grovt liksom. Men då var det, hon sa liksom, hon märkte väl att det började skena iväg mot grabbigt snack liksom. Och så bromsade hon lite så: det här är inte Specialisterna podcast. Jag tycker det är ganska roligt sätt att säga: nej, lägg av nu grabbar. Lite smickrande. Att vi har fått bli liksom vi står på barrikaderna för grabbighet.
Ja, jag föredrar ju att kalla det grov eller rå humor.
Mm.
För jag tänker att om man könar den typen av humor, då är det kontraproduktivt. Då kommer det bara leda till att kanske då tjejer som är står och väger mellan att de ska köra med sån humor tänker att det där är någonting för killar.
Mm.
Ungefär som man delar upp kill- och tjejleksaker.
Ja.
Det är ju de flesta feminister och jämställdhetstänkare emot.
Mm.
Men varför är det så få som är emot att dela upp humor i tjej- och killeksaker?
Nej, det är ju konstigt.
Ja, där tycker jag väl också stå på barrikaderna. Jag tycker... Man ska inte köra humor.
Nej, faktiskt. Det är viktigt. Det finns ju också ganska mycket då kvinnliga komiker. Nu körnar jag ju de komikerna, men ja. Men då att de kör liksom då inom citationstecken grabbig humor på scen liksom.
Ja, ja.
och då är det liksom ingen som då är de lite tuffa och lite
men normbrytare.
Normbrytande, ja, precis.
Ja, men det tycker jag också. Jag är ju glad att det är så. Liksom.
Men det är ju lite orättvist också att man... ja, det kanske är så. Men
ja, fast det är inte alltid så. Alltså, jag tänker nu så här, ifall jag då som vit man klär mig i
skokräm.
Nej, men vi kan ta en lightare exempel. Dreadlocks. Och rastafarikläder. Då anses inte jag som en normbrytare.
Nej,
då är det kulturell appropriering.
Ja, alltså jag tror mer... Alltså just dreads kommer man väl undan med för att då vet man att man är vänster. Alltså det är liksom en uniform de har, vänstergänget. Det är inte att man
jag
är...
Jag tror att dreadlocks är ett tydligt exempel i kulturell appropriering.
Jo, det är det.
Att på senare år då så har dreadlocks fått ryka från vänsteruniformen på grund av det.
Mm-hmm. Är det så kanske det är. Nu är de riktiga Rastafari, de med hampakläder och sånt som var dreadlocks kanske.
Jag vet inte. Det finns ju vissa nu som hävdar att det här kulturella appropriering inte är så utbrett som folk tror. Alltså snacket om det. Mm. Att det mest används i humorsammanhang och metadiskussioner. Och sen så är det inte så vanligt. Men jag har ändå stött på folk som klagar på det ett antal gånger.
Ja, men jag skulle vilja problematiseringen lite. Vad fan är problemet med kulturell appropriering?
Nej, du predikar i kyrkan.
Okay. Det är det man brukar göra. Jag tror inte det är så uttrycket går.
Talking,
du predikar
preaching to the choir, eller vad är det man säger?
Det är i kyrkan man alltid predikar. 99% av alla predikningar
i kyrkan. Vad heter det nu när man...
Preaching to the choir.
Ja, men det,
alltså du predikar för frälsta. Ja, det är ju det man gör i kyrkan också.
Jag tänker när man... Vad heter det nu när man åker runt och försöker sprida sitt evangelium?
Att man missionerar.
Missionerar. Mm. Du missionerar inte. Utan du... Men vad finns det inte ett svenskt uttryck för det? Du preaching for the choir.
Alltså du... Jag vet inte.
Du talar för de redan invigda. Nej,
något sånt. Ja.
Nej, men jag tycker ju det... På nyårsafton hade jag en sån... Jag pratade lite med Lisa Eriksson om det.
Mm.
Då så sa jag också det, men så här... Matlagning till exempel, är det kulturell appropriering att laga indisk mat om man nu inte har fått utstå lidandet med järnrör och allt vad det innebär.
Alla kockar i Indien.
Nej, det sa jag inte, men jag sa matargumentet, för det är mest modeattribut som kulturell appropriering har vänt sig emot.
Ja.
Men då så sa hon, nej, men jag har aldrig hört någon racka ner på folk som lagar mat. Då sa jag, nej, men vad är den stora skillnaden?
Mm.
Och då så ryckte hon på axlarna. Jag vet inte om hon var för eller emot. Om hon ville försvara kulturell appropriering.
Men om någon annan kom ni in på samtalet?
Ja, men det var, jag kommer inte ihåg vad det var, hur vi kom in på det. Det kanske var man pratade om dreadlocks eller någonting. Eller... Mm. Men det är mer, men jag, 2-3 gånger i alla fall har jag träffat folk som är sura.
Mm.
För kulturell appropriering. Men vad jag menar då var att det anses normbrytning är bra.
Mm.
Men så länge man inte då trampar in på en annan kulturs klaver. Och då ska det helst vara en kultur som är, citat, lägre stående. Det är inget citat där, för det är ingen som säger det, men det är det som folk tänker.
Ja.
För det är ju ingen som blir sur ifall afrikaner i en fattigt svältområde anamma amerikansk kultur.
Det är framgångsrika. Det har ju Sandra Ila ett roligt skämt om.
Vad är det? Bränn.
Det är ganska nytt. Jag tror inte jag ska göra det. Det, men det är jävligt, hon, det är väldigt roligt. Hon pratar om kulturell appropriering och det är väldigt rasistiskt. Jag drar nog sista punchen då.
Okay.
För de flesta som lyssnar, jag kan inte med det. Det är för bra skämt alltså. Det får ni gå och se Sandra Ila
live.
Hon kommer köra det nu något år framöver, gissar jag på. För att det är fruktansvärt bra skämt.
Mm. Jag körde med henne där hon kom undan ganska mycket med sina rasistiska skämt.
Mm.
Men hon hade ju någon slags rant också där hon förklarar sin rasism. Alltså så här att hon driver med det för att det är så absurt och dumt.
Ja.
Och då kände jag, okej, men nu har hon förklarat det. Nu kan jag gå upp och dra rasistiska skämt utan att förklara.
Det var inget som rann ner på dig, den här förklaringen. Det funkar inte för dig, va?
Nej. Och det skämtet där var bara att jag sa väldigt rasistiska saker. Mm. Att jag först utmanade mig själv som antirasist och sen så svängde det och ja. Så lät det väldigt rasistiskt. Och sen så efter det så skulle jag komma in på ett skämt om pizzan Africana och inledde det med att säga, men jag tycker folk kan vara lite för känsliga med sådana saker också. Och då så skrek en svart kille i publiken, vad menar du? Och då så sa jag, jag ska förklara.
Mm.
Och så
men det blev en snygg övergång då egentligen. Ja. Fast det kanske inte hjälpte.
Nej, det blev lite halvtaskig stämning. Men det var rätt roligt sen för att det här kanske kommer som en kalldusch för dig. Men det är skillnad på svarta och svarta.
Mm.
För att sen på specialisterna kommer det klart. Så drar jag exakt samma skämt. Och då var det en svart kille längst fram i publiken som gav mig en high five. När jag gick av scenen.
Memme tror han kallas. Han är ju en riktig sköning alltså.
Har han tagit namnet efter meme? Internet?
Nej, jag tror, jag vet inte. Han är väl, han var väldigt full när jag träffade honom.
Mm.
Och det var lite så här, han var lite gambian och kanske halvsvensk. Eller
lite full,
inte.
Lite gambian.
Ja, men,
väldigt full, lite gambian.
Det var liksom, det kändes som att han inte riktigt var, alltså, så full var han att han inte var riktigt 100 själv på vad han liksom, vad han hade för då liksom ursprung. Så att han jag för mig, för att vi snackar, min fosterbrorsa är ju halvgambian liksom.
Mm.
Så jag för mig att vi pratar om det i alla fall. Så det är någonting, något gambian var han i alla fall.
Mm. Jag kommer tänka på en gång jag var på en bar med en kompis.
Mm.
Och så var det en aspackad engelsman som kom och typ stod vid vårt bord och pratade sen och sen så efter ett tag slog sig ner.
Mm.
Och sen så efter ett tag så dök upp saker i hans story då som i sakerna han sa som inte riktigt gick ihop.
Mm-hmm.
Så jag tänkte, fan, han kanske inte, och uttalet kan inte vara perfekt heller. Ja. Han kanske inte är engelsman.
Mm.
Och så jag började ställa lite kontrollfrågor liksom.
Mm.
Och sen så konfronterade jag honom med det och sa, du är inte engelsman. Det här och det här stämmer inte liksom. Och då så blev han ganska så här, till slut så erkände han då att han kunde svenska.
Mm.
Då märkte sig att han var inte full heller. Va? Inte speciellt i alla fall. Men han hade ett talfel.
Mm.
Och han verkade inte ha speciellt mycket vänner.
Ja.
Så jag tror han hade hittat det perfekta sättet att hitta folk att umgås med var att täcka över sitt talfel med
var lite full.
Att vara en packad engelsman. Aha.
Men var han var svensk liksom?
Jag tror att han var helt svensk.
Ja, ja. För det är ju den klassiken. När man blir påkommen så att, vill du ha en öl?
Mm.
Och så svarar man liksom på engelska. Så bara, fuck, nu har jag ju svarat på en svensk fråga. Så bara, jag kan lite svenska. Jag vet öl och sånt.
Ja, du har ju också, du berättade i ett avsnitt av Arkivsamtal att du förlorade oskulden genom att låtsas att du var engelska.
Ja, ja. Men jag var inne i en sån jävla lureperiod alltså, alltid när jag blev full då. Jag vet inte om jag har berättat det, men när jag lurade till mig en sån liter tetra med Liebfraumilch på en Hultsfredsfestival. Alltså sånt dessertvin typ. Det var ju det var väldigt käcka tetraflaskor liksom, de här, som med vitt sött vin liksom. Och då så hade jag långt hår på den tiden, så satt jag och ryckte hår så ur skalpen liksom. Och sa att jag hade leukemi. Och då tyckte de alltså synd om mig att jag fick vin av dem.
Men det är väl dyrt vin?
Nej, men alltså det är det här nackhåret. Det är inte så ömt liksom.
Ja, det är ganska...
Men det här fjuniga håret liksom, det var det jag ryckte.
Får jag rycka ett sånt av det?
Ja, men nu rycker jag, vet inte om det är...
Något glas vin?
Ett glas, jag vill ha en tetra vin. Då, okay. kan du få ta en näve.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Specialisterna. Specialisterna.
Ja, har du skrivit något riktigt grymt skämt på sistone? Som du liksom så här är sugen på att gå ner och testa på klubbarna? Du var ju i och för sig körde stand-up igår, va?
Ja, alltså jag har skrivit... alltså grymt skämt som är grymt, som är alltså så här...
Inte hemskt alltså.
Jo, det har jag skrivit. Alltså det är ett hemska skämt.
Men du har inte skrivit, alltså, för jag nu känner, alltså, det är det som är så jobbigt, att man inte vet om de skämt man har skrivit som man tror är jättebra.
Jag testar ju mina skämt på Jonas Strandberg.
Alltid nu. Det blir en rutin.
Ja, det har blivit en rutin. Alltså det är inte ingen, vi har inget fast datum eller sånt, men vi ses ofta kanske varannan vecka och bara går igenom de skämten vi har skrivit.
Mm.
För jag har märkt att han är en väldigt pålitlig mentometer.
Uh-huh.
Vad är en mentometer?
Det är när man trycker på en knapp och så röstar man i parlamentet.
Men, nej, men jag tycker det, han är ett bra lackmuspapper.
Mm. Han kan avgöra surheten eller om det är surt eller basiskt.
Ja, han skrattar högt eller lågt åt olika skämt. Och det är så här... Om jag testar på dig, Anton eller Arman, så det är nästan alltid jättehöga skratt på fruktansvärda grova saker. Och det funkar ju sällan på Stockholm Comedy Club. Nej. Lite mer.
Vi är lite mer backstage skrattiga då ju.
Ja. Men så det gör jag och så, och det, men det är innan dess, innan jag testat på honom, så är det också helt jävla omöjligt att veta.
Mm.
Vad som är roligt.
Det senaste skämtet jag fick ett stort skratt av dig när jag körde backstage, det har jag ju aldrig fått ett enda, alltså några då på specialisterna kommer i klubben liksom. Men
vad är det för skämt då?
Men det är att jag tycker att vi borde döpa om bröstcancer, för att så här, det är viktigt att prata och så att vi ska liksom försöka bekämpa det. Men så fort killar hör bröst så tänker de så här, världen är inte så farlig. Att liksom, man kan inte börja med något så, oh fy fan, alla killar bara vänder huvudet och tänker så på ett par riktigt goa pattar liksom.
Ja, men det är inte det att de vill rädda det då?
Jo, fast det, man har ju slutat tänka så här. Sen kommer så här, det är ju det här, vill du höra den bra eller dåliga nyheten först, så hör man liksom först bröst och då är man liksom borta i tankarna. Och så kan de hålla på och prata om cancer en stund. Så bara, ursäkta, vad sa de och pratade vi om?
Och där har du kanske en tag på det skämtet.
Mm.
Så här. Jag har en bra och en dålig nyhet. Bröstcancer. Jag har bröstcancer.
Men det är liksom, det fattar man lite också, så att det är för känsligt ämne.
Bröstcancer.
Eller det är väl kanske inte det. Det är väl bara att man behöver få det att bli tillräckligt bra. Men jag menar att det är ju lite så här. Jag är också vit man som pratar, som gör mig rolig över bröstcancer liksom. Att killar bryr sig mer om pattar än att rädda livet för kvinnor liksom. Att det är inte så schysst kille man framstår som i alla fall.
Men så det är därför det funkar på vissa.
Jo, men det var ju precis som ett sånt. Då var det liksom du och liksom backstage på specialisterna kommer i klubb. Funkade ju som bäst. Inte så jättebra på Anders och Nisse kanske liksom, eller så här.
Nej.
Där det är lite mer medveten publik liksom. Och...
Men det brukar ändå, alltså på Anders och Nisse så brukar jag få höga skratt.
Mm.
Och sen kommer folk efterhand fram och klaga.
Mm.
Det har hänt.
Men alltså jag kommer ihåg du körde en ganska lång rasist grej där. Alltså med rätt många skämt i rad som var...
Rasistiska liksom, och homofoba.
Mm. Som du också fått höra i efterhand att... det var väl bland annat att du blev... blev så här, ah, jag kanske får komma och se dig och se hur, om det verkligen kan vara roligt med N-ordet och sånt.
Ja, så var det någon bekant som skrev till mig som att det är N-ordet som är det roliga.
Ja, precis. Alltså det är ju det lite också. Det får man ju ändå, alltså skämtet hade ju inte, i och för sig nu var, vet jag, kom in, jag inte skämtet, men det är så här, det är ju också lite i kittlingsdelen.
Jo, det är det. Det blir kanske lite roligare om man nu, om man nu vill höra.
Ja. För det, jag märker det, det är inte, det är ingen som skämtar om bögar längre nästan.
Är det inte det?
Nej, men inte, alltså inte som förr.
Alltså det kanske, innan var det ju så här, alltså manligt kvinnligt humor.
Mm.
Det är ju färre som kör också så här.
Mm,
när en kvinna ska göra bla 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 så går det så här och så här när man ska. Mm. Det är väl lite så, alltså, jag skulle säga att den gamla generationen är ju, de körde det, men sen så är det ju var du och jag och vissa andra gör en postmodern version av den.
Mm.
När vi är medveten om hur fördomsfullt det är och ändå gör det liksom, på en ironisk nivå.
Mm.
Nu är det ju många som tycker att det spelar ingen roll.
Jag är inte en av dem.
Jag är inte en av dem.
När vi körde i Eskilstuna, då var jag ju väldigt öppen med att alltså det här, det är ju det här man vill höra om, eller hur? Det är ju manligt. Vad är skillnaden mellan män och kvinnor? Sen så hade jag ju kanske 15 minuter om skillnaden på kvinnor och män. Att de, och då funkade det ju bra. Liksom. Då var det specialisterna, publik och sådär.
Mm. Och men, även medlemmar av bandet Kent,
ja, just
enligt,
det.
Enligt arrangören.
Jag kan,
de gillar manligt och kvinnligt.
De gillar manligt och kvinnligt. De, fan vad de tyckte det var skoj alltså. Men det var lite taskigt att inte de fixade biljetter till oss till deras sista spelning.
Vi fixade inte biljetter till dem i och för sig heller.
Men hade de hört av sig?
Jag hade inte släppt in dem.
Jo, jag hade gjort det.
Det lite
jag hade gjort det. Jo, men kan släppa in trummisen och basisten. Alltså, okej. Vilka här har spelat in en låt med distad distning? Fast det betyder ju, du har inget emot distad sång, va?
Jo, det tycker jag är lite jobbigt.
Okay.
Jag har inget emot distad synt.
Okay.
Det gillar
jag. Mm, det är jag nästan, det är nog den jag tycker är värst, den här distad.
Mm.
Men okej, men då är det så, då man frågar Kent så, vilka av er har aldrig distat ert instrument? Trummisen troligtvis.
Mm.
Han kan komma in.
Jocke,
han sjunger väl aldrig distat, va?
Nej.
Han är välkommen. Basisten har ju säkert distat lite någon gång.
Jag vet inte.
Jag kan ju bara ett namn i det bandet. Det kanske är lite dåligt.
Jocke Berg. Joakim Berg.
Ja. Okej. Jag är Jocke med Joakim Berg. men då var det liksom att jag berättade, kom igen, det är ju för fan det som är roligt. Att så här, jag skulle liksom försöka få med publiken på att så, fan, nu kör vi manligt. Det är ändå det saknar man ändå på stället. Det är ingen som kör de skämtarna i det här med käringar är så här och gobbar är så här. Att, men då tyckte jag ändå det funkar ganska bra. Där, liksom.
Men då var det väl rätt postmodernt?
Jo, men jag tycker att jag har kört det ungefär likadant i Stockholm. Det är liksom inte samma.
Nej, men det är svårt att få med sig. Alltså det är ju som att använda N-ordet ironiskt.
Mm.
Det, i Stockholm tycker man inte det spelar någon roll.
Nej.
Då ska det.
Där är det inte ens okej om man använder det som på ett sätt att få dem som använder ordet till att bli idioter. Utan då är det liksom bara, då är det bara ett förbjudet ord som är liksom, det är olagligt att säga det ordet liksom för dem.
På de flesta av ställen i Stockholm ska vi säga.
Mm. Ja, säg ett som det inte är det.
Specialisterna Comedy Club.
Jag känner en som har fått skit för det ordet där också.
Det är du.
Ja, det var jag. Men det var ju också då fick jag också en, då var det också en sån high five av han
Memme. Okej.
Okay. Så det, som du säger, det finns olika. Olika sorter av olika saker finns det. Det föds en varje minut.
En
den sista inte född än.
Klipp.
Specialisterna.
Så blir det den, heter den filmen.
Vilken? Den sista kejsaren?
Nej, den här när det är med i England och ingen kan bli gravid.
Den har inte jag sett.
Nej, det är ingen realism eller humorfilm, det är väl därför.
Är det inte humor ens?
Nej. Det här är en science fiction-tragedi. Mm. Alltså det är en dystopi. Att alla kvinnor har blivit som öknar i, på insidan. Inget kan gro i dem.
Ja, det var ju vissa som snackade om det med att mobiltelefonerna skulle göra så.
Mm.
Att om man har dem nära skrevet liksom, så skulle det bara sluta födas barn.
Alltså lite är det ju, lite kan det ju ligga i det, för att där jag är från då, där hade ju folk väldigt tidigt såna här hölster med mobiler. Och de ynglar ju av sig som fan nu för tiden. Alltså, de som hade hölster när jag gick på, när jag gick i högstadiet, de har ju minst 4 ungar var. Jag vet inte om det här räknas som empiriskt.
Men hölster, det var inte då nära skrävet. Alltså, de hade
Men då hade man det liksom i bältet på höften, lite som en picadoll.
Ja, ju,
kommer du ihåg dem?
Ja, jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg speciellt en scen från The Office.
Mm.
Jag tror det är brittiska The Office då. Gareth heter han, eller?
Ja.
Han har ett sånt hölster. och han, en av killarna, säger när han kommer in och låter lite så här bossy eller hotfull, så, what are you gonna do? Phone me? Ja, nej, men jag tycker även de som hade mobiltelefoner tidigt skaffa barn tidigt också.
Jag vet inte. Alltså telefon tidigt, hur tidigt tänker du? För du är ju lite olika generationer där.
Mm.
Att du menar de juppisarna som gick runt med en portfölj med en telefon? Nej.
Nej, jag tänkte dem i min gymnasieskola. Jag gick i gymnasiet sent 90-tal.
Mm.
Och då var det lite trashigare då att skaffa mobiltelefon tidigt.
Ah, okay.
Eller det var lite
för mig var det nog, då var de här Nokia 3110 och de kom liksom. Då var det liksom lite då de coola, de som hade lite makt över sina föräldrar som hade mobiltelefon, minns jag det som.
Jag kommer ihåg en kille på min skola som jag var en av de första som hade mobiltelefon. Han kallades för Eddie eller något liknande.
Ja,
och han tryckte upp då ett visitkort med sitt mobilnummer där det står Eddie the Hitman.
Hur gammal var han, sa du?
Han gick i gymnasiet.
Det är coolt ändå, alltså. Hitman. Då var det ju... Jag har också varit helt besatt av att vara hitman, liksom.
Är det då torped? Någon som dödar för pengar?
Mm. Alltså, torped tänker jag inte behöver döda för pengar. Torped kan ju också vara någon man skickar för
att driva in pengar. Alltså, ja.
Men en hitman, alltså det var ju då spelet Hitman kom, dataspelet. Då var det liksom, man var en skallig gubbe med en streckkod i nacken. Det här är oerhört sent 90-tals coolt. Man har en streckkod i nacken, tatuerad liksom. Det finns inte så mycket som är coolare än det. Han är skallig, han är liksom helt sån slimmad kostym. Och bara han liksom svarta läderhandskar. Och så går han runt och döda folk. Liksom sneak-döda folk.
Och det ville du bli?
Ja, jag tyckte han var jävla cool. Alltså, det var lite som att man ville bli turtle då när man var lite. Alltså man ville liksom ha 2 katana-svärd och hugga ihjäl fotsoldater.
Ja, det är rätt konstigt att man så ville döda folk som man var liten.
Jo, men alltså fotsoldater, det var ju det som var. De var ju helt onda i de tecknade. Alltså i de spelfilmerna sen så blev de ju någon slags. Då fanns det liksom, då var de ändå riktiga människor. Men fotsoldater fattade man liksom inte ens i de tecknade att det var. Det kunde lika gärna vara robotar. Man fattade liksom knappt att det var. Man såg dem aldrig utan luva och sådär. Så de var ju ren ondska då. Så då gjorde det inte så mycket. Och
det finns väl någon Mike Myers, någon av dem, jag vet inte om det är Spy Who Shagged med något sånt, där de pratar om hejdukarna, som det står i den svenska översättningen. De har då förfölja familj. De skjuter bara ihjäl någon sån vanlig medhjälpare till den onde. Och sen så får man se då hans familj som saknar sin pappa. Och
Men det var ju det då, liksom. Det hade man ju aldrig tänkt på någon. Alltså det hade inte gjort så många så här nyanserade filmer.
Nej.
Alltså som jag tänker nu då, det blev ju ett jävla hallå när de gjorde så. Man fick följa Hitlers sista, alltså der undergång och sånt. Att alltså, jo, fast det är ju en väldigt intressant historia ändå om hans sista timmar i bunkern liksom.
Får man, jag har inte sett den.
Nej, inte jag heller. Men man
jag
har
vill
ju
inte
sett,
stödja du sett, nazism.
Du har ju sett en scen nu den, många gånger.
Ja, den här Hitlers reaction too.
Alltså, och då var det så här, nu ska han vara hjälten då. Så, alltså, det kommer han nog inte bli i den här filmen heller. Alltså så här, i tysk, han är en tysk liksom. Varför skulle han göra honom till att han står där som kung och bara tar nederlaget. Han har kört ett helt land i sank och han bara är hjälten. Men Jag vet inte, jag kommer ihåg när jag var ganska liten när det var någon sån här Mel Gibson Vietnamfilm liksom. Och då var det lite grann att de också filmade när vietnameserna fick sina order. Jag tänkte så, fan vad snyggt. Det här är 100%. Alltså det är liksom 50-50. Sett den nu senare så var det så här, det var ganska slappt, en slappt försök att nyansera det här kriget liksom. Uh-huh. Men ändå, det var ändå någon slags ett steg emot det, ska jag säga, om man säger att inte alla med sneda ögon är ren ondska ändå, utan de blev ju också rädda när någon skulle springa fram och skjuta på folk liksom.
De hade en bättre jämlikhetsplan än specialisterna Comedy Club.
Ja, det kan man säga. Alltså, jag tänker ofta på det. Jag hörde någon P3. Det är inte en P3-dokumentär, utan det var mer som ett reportage. Men jag tror han är amerikansk, alltså asiat-amerikan kille då, som jag tror bor i Sverige, som är så väldigt ledsen. Han pratade, det är första gången jag tänkt på det, att så här, asiater i filmer, de är antingen dumma i huvudet eller onda. Alltså det är väldigt svårt att hitta liksom någon som inte är, att när det inte är så liksom.
Ja, eller Bruce Lee kanske, Jackie Chan och så.
Ja, okej, okay. Så då är det liksom att de är väldigt, väldigt våldsamma istället.
Då ska de helst kunna mycket kampsport.
Ja, så det är liksom jävligt, alltså det är ju så onyanserat. Asiaters, den bild man får östasiater i Hollywood liksom, den är ju inte supersnygg liksom.
Nej.
Men då pratade han om, så var han liksom skitledsen, han var skådis då liksom. Och så pratade han jättemycket om det. Och sen så hade han fått en roll då, och då hörde man bara att han satt och grät för vad han hade gjort.
Va?
Då hade han spelat in en reklamfilm för typ så här mot Siba, eller det var en Siba-reklam. Där han var en någon sån taiwanes som var ursinnig på att de sålde hans så här MP3-spelare för billigt. Så han var tvungen att ta jobbet för pengarna, men det var liksom exakt det som han var så, they're telling my MP3 is too cheap. Att han alltså gjorde liksom en sån jävla rasistisk stereotyp, ja. Men där, så jag har nästan aldrig hört något som är så roligt, för att det är då den här roliga reklamfilmen där han har liksom gör roliga röster och är superarg och sånt. Och sen så sitter han och berättar om det och sitter och gråter. Jag kan inte fatta att jag gjorde detta, att det finns något så. Alltså det är ju verkligen en sån extras liksom med Ricky Gervais, att han är jag kan inte fatta att jag gjorde det här liksom. Det är precis det här jag pratar om att jag inte vill göra. Om någon hade kunnat få tag på den, så är det en och en halv timme rolig lyssning, tror jag.
Ja, den dokumentären.
Ja, alltså det var väl då med musik emellan, så den kanske bara är alltså en verkligheten, jag vet inte hur långa de är.
Men du tror det var P3?
Jag är ganska säker på att det var det. För att det var liksom ändå rimligt gjort. Det var ingen sån här musikkanal i alla fall. Alltså det var inte Mix Megapol. För det var väl där de körde reklamen troligtvis. Specialisterna.
Specialisterna. Jag kollade på, vad heter nu igen hon? Lollo Andersson Bodin. Vet du vem det är?
Ingen aning.
Det var hon som Adam Tensta protesterade mot genom att gå ut och
du, nu vet jag. Ja, just det, hon från Åmål eller?
Ja, hon är från Grums.
Grums, ja just det.
Och hon gjorde några YouTube-klipp som med antirasistisk ambition, men som uppfattades som rasistiska av många. Ja. Men där, jag såg något klipp där med henne där hon grät ut då, liksom att hon hade fått väldigt mycket kritik för att hon hade kallat negrer för en folkgrupp. Och sa, och jag råkar säga att det var en folkgrupp. Okej, förlåt så mycket, men måste ni skriva att jag ska bli knullad av en stor svart kuk för det? Och det fanns så var hennes. Men då kommer jag tänka på, för att jag kommer ihåg, det var ju en kille som kom fram och anklagade specialisterna podcast för att ha använt N-ordet, och hans argument då var, det är ingen folkgrupp. Jag vet inte, jag bara kopplade ihop de två grejerna på något sätt om det här, jag vet inte om det är någon specifik debatt.
Nej.
Men det var ju verkligen så att vi har väl inte, eller det han anklagade oss för var ju då att har sagt så här, varför får man inte säga negerboll om man får säga Kina puffen och sånt där. Någonting som
så himla skillnad.
Det hade varit, ja, det hade varit lite under vår nivå, känner jag, ha en sån diskussion i,
ja, alltså jag skulle kunna tänka mig att vi har sagt det då ironiskt någon gång.
Det tror jag inte ens.
Nej, alltså, om det skulle vara så, så
ja, nej, då är det samma. Men jag kollar i alla fall på ganska många Lulu Andersson Bodin-klipp.
Ja, men jag är också lite, för hon är ändå en person som jag skulle vilja ha med i specialisterna podcast någon gång.
Ja, det kanske skulle vara kul.
Alltså att man, för vi kanske, hur stort, för Grums är inte, det ligger i Dalsland ju.
Det ligger i Värmland.
Vad tänker jag på? Åmål tänker jag på. Okej, okay, men Grums, där har vi ju kört stand-up båda två, va?
Har vi det? Det tror jag inte.
Är det inte i Grums?
Jo, vänta, det var där de hade, de flyttade Bungie Comedy. Ja, men då har jag kört där.
Så då skulle vi skulle kunna, om det finns intresse i Grums för att få dit specialisterna, så kan vi åka dit och sen så kör vi också en, om hon är sugen på det, kör vi en specialisterna antirasist special.
Ja, det hade varit roligt. Jag har kollat på, för jag sa, det började nog med att jag lyssnade på Doggelitos intervju med i Nemo söker, med Nemo möter en vän. Och där så pratade han om en låt som hette Haffagus, som då Dogge hade spelat in med en annan artist som jag glömt namnet på, i Magaluf. Och då kollade jag på den videon. Vi måste haffa gus, 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 gus. Vi måste haffa gus, 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 gus. Och den är rolig liksom. Den är lite sunkig. Det ska vi inte sticka under stol. Men den är, alltså, de tycker själva att de har gjort den med glimten i ögat. Men det blir ändå någon form av lyteskomik när man kollar på den. Men jag kan rekommendera den är trallvänlig och klistrig. Sätt sig på hjärnan. Haffa gus. Vi måste haffa gus. Haffa gus. Men när jag kollade på den med Angie, min flickvän, då så sa hon, är inte det Lulu Andersson Bodin? För hon är med i videon, hon står och dansar. Och då kollade vi att hon hade gjort lite andra låtar med den här andra artisten. Han har något italienskt efternamn, tror jag. Jag har glömt vad det är.
Men inte en houseartist, va?
Det kanske han är. Alltså, han är, ja, inte,
det är
känd.
Inte någon av dem.
Nej, ingen känd. Men det, han har ett namn som låter lite så. Och jag är kompis med honom på Facebook. Informerade Angie med om också. Så att vi har ju en ingång då.
Ja, just det.
Hur vi kan boka.
Jag tror hon är nog inte supersvår att få tag i heller.
Nej.
Men det är inte hon som har gjort de här låtarna som du, Dickpicks låtarna och det som ni spelar, eller?
Snoppfri inkorg. Nej, det är inte hon. Nej, okay. Det kan ju eventuellt vara att de har samma samarbetspartners eller sånt där. Det är lite samma genre.
Men det, för det är lite den här, alltså då, för att folk ska förstå som inte hört just den.
Carl, klipp in en liten snutt av låten Snoppfri inkorg.
Den är väldigt lik den här vill du se min fina tatuering. Alltså det är ju då att man, alltså, kommer hon säga fitta? Nej, hon sa fina tatuering.
Va? Alltså, är det likt det?
Ja, men lite så här samma, man får ju samma känsla. Jag ska knuffa dig i sängen. Alltså det är liksom så här, de har varit med på samma best of platta, eller så greatest hits platta liksom. Ja. Vad heter det? Samlingsskivan.
Fan, det var jag kommer ihåg när jag upptäckte den här genren, alltså som lite, det finns ett företag som heter 100% Party, som då som är någon slags, alltså så här, svenskt diskokoncept. Och de, han har, det är någon, jag tror han heter en sånt Marcus Stjernberger eller något liknande, något taget namn. Det är någon som har då det företaget som har signat en del svenska artister och liksom gör lite olika fester och sånt där. Och det känns som det är en subkultur, hela den genren. Uh-huh. Jag tror det började, alltså den populariserades, eller den slog nog igenom ganska mycket med Botten Anna och Bass Hunter.
Uh-huh.
Och sen så efter det, för jag kommer ihåg, jag var i USA med en kompis och då så träffade vi ett svenskt punkband där som min kompis kände. Eller jag var bekant med någon i punkbandet också. Och så åkte vi då bil med dem från mellan San Francisco och LA, tror jag det var. Och de hade snöat in på den här subkulturen.
Mm-hmm.
För det kändes som det var den första subkulturen i musik som jag känner till, som verkligen så här, var en subkultur men som domineras av medelsvensons, eller så här riktiga braksvänner liksom. Det var ju så här, om man tänker att Bass Hunter är stjärnan i gänget, men så fanns det ju hundratals låtar, men lite, det var mycket snusk, fast inte så här grovt snusk, utan det var heterosexuellt. Pumpa rumpa, fanns någon låt som hette Av Raban och Räcka.
Pumpa rumpa, pumpa rumpa.
Jag blev också rätt intresserad av den genren. Det var en jättekul bilresa att bara plöja igenom hela deras samlade arkiv av den typen av låter.
Att de hade gjort jobbet åt dig lite där. Att botanisera själv.
Det är
rätt skönt.
Det är sånt man hade velat höra. Det hade känts som att det passat för podcasten Snedtänkt av Kalle Lind.
Fast, jag tänkte på det.
Fast samtidigt då så han har ju lite satt en gräns, en tidsmässig gräns någonstans vid 80-talet. Alltså saker som efter 80-talet är han inte alls lika intresserad av.
Nej.
Och det här är ju då en millennie. Jag vet inte när Botten Anna kom. Men det var runt millennieskiftet, va?
Ja, ska jag säga. Lite senare kanske. Alltså lite efter.
Men jag tror det är väl 00-tals.
Ja, det måste det vara. Så jag kommer ihåg att han blev så jävla stor i England. Och det hatade jag så fruktansvärt mycket. Jag bodde i England då. Han gjorde den engelska versionen. Och den är liksom inte...
When You're
det,
Gone.
Och då är det helt plötsligt inte en tramslåt.
Nej, utan det är liksom en vanlig kärlekslåt. Ja. Så. Och då inser man att det är melodin och produktionen, alltså, som är det klistriga i den egentligen.
Ja.
Sen tror jag det säkert hjälpte lite att det hade ett skojig text eller ovanlig det här med att...
Ja.
Eller så skulle inte det spela någon större roll.
Nej, jag tror det gör gott. Nej, men en klistrig barn tror att de sjunger om en båt. Liksom. Det är väl vilket recept för framgång. Liksom. alla låtar om båtar blir ju populära. Titanic med... Mm. Vad heter han?
Har du hört arkivsamtalavsnittet där jag berättade om när jag spökskrev till Bass Hunter?
Mm.
Det är ju en överdrift att jag spökskrev åt honom, för det var ju på ren späck.
Okay,
spekulation. Liksom.
Men, du hade inte fått jobbet än.
Nej. Eller det var ju liksom hans skivbolag som då sökte efter artister, och sen så var det en av min gamla skivbolagsdirektör som då frågade om jag ville testa och skriva åt honom.
Och det var inte tillräckligt bra för Bass Hunter.
Nej, hans management tackade nej.
Hur var det nu? Vad var det? Son of a Bazooka?
Son of a Bazooka. Den ligger ute på YouTube för er som vill höra.
Vad skulle du ge den själv då med i Simon G-mått? Liksom? Hur många kepsar får den av 5?
Alltså, jag har ju blivit påverkad av att så många älskar den.
Mm-hmm. Jo, fast det, tror du att det finns någon ironi i den? Älskningen, eller tror du att det är liksom 100% så, oh fy fan vilken
låt. Nej, de tycker det är en kultlåt som älskar den. Men jag har ju blivit påverkad av det också. Jag tycker själv då att det är en kultlåt.
Men okej, men vilken skulle du säga är din, eller välj bara en låt som du skulle ge en 5 kepsar, Simon G-kepsar.
Som jag har varit inblandad i, eller som jag har gjort själv.
Som du varit inblandad i då.
En låt som jag har gjort, Baby Dance skulle jag ge 5 kepsar.
Vart då hamnar Son of a Bazooka?
4 kepsar.
Oj.
Har du
Nej, men det är så. Nej, jag har inte gjort det. I så fall får jag ju lyssna. Jag har bara avfärdat den som att det här är väl skräp i sig. Han skrev väl skit till någon som gör skitmusik.
Vi kan avsluta den här podden genom att klippa in låten Son of a Bazooka.
Det kan vi göra. Men vad roligt. Vilken talangfull man du är då.
Du har inte hört låten.
Nej, men nu är
jag... Nej, tjej, för...
Du kan ju lika gärna vara en dålig recensent. Du är lika dålig recensent som du är musiker.
Ja, jag är dålig på allt.
Alla
på
mina allt låtar är femmor.
Då, alltså jag kommer ju förmodligen skäms samtidigt av den.
Mm.
För speciellt på grund av att texten är så banal.
Mm.
Men då tackar vi för den här veckan.
Ja.
Och jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Albin Olsson.
Och här kommer Son of a Bazooka med mitt alter ego Bazooka Bill. Mycket nöje. Some people say I'm just out for fun. I say no. Some people say I'm low life scum. I say no. Some people say I'm some kind of bum. I say no. Some people say I'm just plain dumb. I say no. They better know that I never run. They better know that my gear weighs a ton. They better know that I am number one. They better know I'm not a son of a gun.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.